Vi har en del alerta lyssnare som hör av sig med kommentarer och ibland rättelser. Nu är det en Erik Johansson som har hört av sig och tyckte det var kul att vi har pratat om tåg. Men så häpnar han lite när du kallar förstärkningen av vägen från Kaunisvaara för det enskilt största infrastrukturprojektet i norra Sverige på 15 år. Och det kanske var en viss överdrift eller skev. Ja, sådär. Det kostar 1,2 miljarder. Men, säger Erik Johansson, E4-bygget kring Sundsvall, inklusive Sundsvallsbron, har kostat över 4 miljarder.
Mm.
Mycket större projekt.
Okej.
Okay. Dyrare.
Ja.
Ja. Vi säger det.
Ja.
Ja. Ja. Så är det.
Det kanske var det största i norra Norrland då. Jag vet inte.
Ja, vi ska, ja. Ska vi passa oss för att påstå det?
Ja. För övrigt, apropå det, så ska de ju bygga om E4 nu mellan Hudiksvall och upp till den här motorvägen som börjar strax söder om Sundsvall. Och den ska få lite ny sträckning och sådär.
Mm.
Och då läste jag för övrigt att Nordanstigs kommun bland annat ville ju ha motorväg. Jag fattar inte egentligen varför de vill ha motorväg. För folk kommer ju bara åka förbi Nordanstig i ännu högre grad än nu. Men det ville de ha i alla fall. Och de ville att Region Gävleborg skulle liksom slanta upp den här mellanskillnaden då mellan en 3+1-väg och en 4-filig motorväg. Men det sa regionen nej till. Det var en ganska stor summa. Och Trafikverkets argument för att de inte vill ha en fyrfilig motorväg är för att trafikflödet är alldeles för lågt. Jag tror att de hade någon gräns vid 15 000 fordon per dygn. Och att det bara är någonstans kring 9 000 fordon per dygn på den där vägsträckan. Och det tyckte jag också var intressant, att det är så pass lite trafik. Liksom.
På E4?
Ja.
Ja. Jag har faktiskt en idé om varför de kan vilja ha det här i Nordanstig.
Ja.
Vilket jag baserar återigen på Ånge.
Ja.
Därför att Ånge ligger då en liten avfart från E14. Mm. Och där vill Trafikverket sänka hastigheten från 100 till 80 verk, ja, vill de göra. Och Ångeborna och politikerna rasar ju mot detta, eftersom det skulle innebära omräknat att det skulle bli 2 mil längre till Sundsvall i tid. Och för en glesbygdskommun så är det jättemycket det. Eftersom många pendlar och sådär. Och det skulle vara förödande. Alltså det ses som ett av deras största problem just nu. Viktigaste frågan för dem.
Hallå Sofia.
Hallå där.
Är det bra med dig?
Ja, det är ju bra med mig.
Ja, ja.
Hur är det med dig?
Jo då, det är helt okej, tack. Snart semester. Eller nej, förresten, det är inte alls.
Nej, det har du inte.
Nej, jag har ingen semester, jag bara tänkte det.
Ska vi avslöja vad du ska göra i sommar?
Ja, just det. Jo, ja, men det kan vi göra. Jag ska vara typ kulturredaktör på Hälsingetidningarna.
Fantastiskt.
Ja.
Ja, då blir vi kollegor.
Ja, då blir vi. Mm. Då blir jag också alltså, mittmedia-kollegor. Ja.
Mm.
Fast jag är inte en vikarie eller anställd, utan som en som fakturerande.
Jo.
Ja, men i alla fall, jag kommer ändå medverka i de här 4 tidningarna. Det ska faktiskt bli jätteroligt. Jag har gjort en grov planering och jag ska åka runt på du vet så här fäboguidningar och spelmansstämmor och amatörteater och för grejen är att jag det som fick mig att ändå vilja liksom säga ja, det var liksom att på somrarna om man bor på landet så är det så att kulturutbudet under liksom terminerna är ju väldigt litet, det är ju rätt blygsamt liksom.
Sen på sommaren så smäller det till.
Men på somrarna så brakar det loss ordentligt. Men på somrarna så vill inte jag lägga min fritid till att gå på kulturevenemang liksom. Så att därför så blir det som att jag går aldrig på sånt här. Vi har till exempel en jättefin jazzfestival i Söderhamn som heter Världsarvsjazzen, som jag aldrig har varit på.
Men om du får göra jobbet så får du en anledning att gå dit. Ja. Då kommer du att tycka att det är kul och trevligt.
Ja, så att jag ser faktiskt fram emot det. Jag tycker att det ska bli spännande. Så att, ja, men det ska jag typ göra. Så att det blir inte så mycket till semester. Om inte det, ja, det är som ett sommarjobb då, liksom, istället.
Jag har jättesen semester i år.
Ja, men vad ska du göra?
Oklart.
Ja, åka till Ångermanland.
Förmodligen. Ja. Jag brukar ta en tur dit. Ja.
Du, en sak som har hänt och som ju liksom alla slår på trumman för, att det här är liksom kanske den mest positiva nyheten för Norrland på år och dag.
På många, många år.
Är ju att finansieringen för den stora batterifabriken i Skellefteå, Northvolt, nu är klar.
Volkswagen, de har fått klartecken nu, börja bygg.
Ja. Mm. Och tydligen så är Volkswagen och BMW bland annat med på noterna och med och finansierar och EU. Och det här ska i ett första skede då troligen leda till 2500 nya arbetstillfällen i Skellefteå. Det är ju fantastiskt. Sen kan man i vanlig ordning konstatera att kommunen och de som pratar om det här blåser upp de här liksom spridningseffekterna enormt mycket. Man pratar om att det här ska liksom i princip i slutändan leda till 10 000 jobb, därför att 2500 jobb liksom går att multiplicera med 4 nästan, eller kanske till och med 5, för att det leder också till liksom jobb i småföretag, entreprenörer och det ena med det andra. Och där har de nog inte på fötterna, för att jag läste för ett par år sedan, så när det var liksom den här gruvbommen som vi pratade också om ganska mycket då, och där Svemin då, liksom organisationen för svenska gruvor, gick ut med att varje gruvjobb ledde till 4 liksom multiplikatoreffekten var 4, så att ett gruvjobb ledde till 4 ytterligare jobb liksom. Men då tittade ju Tillväxtanalys på det där och kom fram till att multiplikatoreffekten kanske i själva verket ligger någonstans mellan 0,8 till 1,4. Och det är dessutom långt ifrån säkert att de här andra jobben som skapas, som ju då kanske liksom är väldigt specialiserade jobb inom forskning, eller
de hamnar i Skellefteå.
Ja, det är ju inte så väldigt troligt helt enkelt.
Men ska vi återkoppla bara snabbis till det vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Nämligen bristen på folk.
Just det.
För jag undrar, de här 2500 personerna som ska jobba i den här fabriken. Det kan ju inte vara 2500 nu, just nu arbetslösa människor i Skellefteå. De måste ju räkna med en inflyttning.
Ja.
För att kunna bemanna den här fabriken.
Precis, och det är ju roligt också med Skellefteå, för att alltså, Skellefteå har haft en ganska modest befolkningsökning. Sen 2010 så har de ökat med ungefär 1000 invånare. Men då kan man också konstatera att om de inte hade haft en invandring på 6 000 personer, nästan 6 000 personer. Så hade de backat 5 000. Så att man måste också se en sån här satsning liksom i ljuset av det. Och så kan man återigen då konstatera att utan invandring så skulle det antagligen bli ganska svårt kanske att staffa upp den där fabriken. Liksom.
Men om vi nu ändå ska försöka prata om det positiva så här, nu.
Ja, men det är väl positivt.
För det är ju inte heller bara det att det är de här arbetstillfällena. Alltså det är ju alltså folk som ska jobba i fabriken när den är färdig, vad jag förstår. Det kommer ju att krävas enormt många arbetstillfällen för att bygga den här.
Absolut.
För det är ju en enorm byggnad som ska uppföras. Alltså, jag vet inte om folk fattar liksom. digniteten på det.
Nej, jag har bara sett några bilder. Det ser helt groteskt ut.
Ja, precis. Ritningar, liksom. Mm. Så att det kommer ju, det här kommer ju att vara under lång tid. Först ska det byggas och sen så ska folk jobba där. Och så finns det den här lilla haken som jag hörde att de pratade om på radion häromdagen. Nämligen att det kan vara så att det blir brist på de här mineralerna som krävs för att tillverka batterier.
Ja, men där har de ju sagt att de har säkrat tillgången på mineraler. VD:n var ju ute liksom i samband med det här.
Och ja, men han har sagt det, men
ja,
kan
precis.
Vi lita på det? För de har ju också sagt att inga barnarbetare ska vara inblandade. Och det är väl ett ganska allmänt känt faktum att mycket av de här batterimineralerna plockas upp i typ Kongo av 10-åringar i de här gruvorna.
Jag tror att det är liksom uppåt. Alltså jag tror att när det gäller litium, eller vad är det?
Det är kobolt och litium.
Framförallt kobolt är ju liksom, där tror jag att det är 90% av produktionen som sker i Kongo.
Precis, och det är barnarbetare.
Och 90% av den här produktionen är oetisk. Liksom.
Så hur ska den här fabriken kunna garantera att detta inte sker? Ja. Det tycker jag är intressant. Ja. För en annan intressant sak att bero på den här omställningen nu då, från fossila bränslen till el.
Mm.
För det är ju det vi pratar om, elbilar i princip.
Mm.
Dels så kommer det att måste grävas rätt många nya gruvor för att ta upp de här mineralerna. Sen har man ju för sig då utvecklat och pratat om att ta rätt på rester från nedragda gruvor och alltså bli effektivare så. Och det är väl jättebra om man till fullo kan utnyttja gruvorna. Men också alltså nu kommer jag lite off ur spår här, men ändå de här elbilarna, om de ska köras i Tyskland och laddas med kolkraft.
Ja.
Alltså
jo, det är jag det visst.
Där, nej, men det är en ganska viktig aspekt.
Mm. Jo, absolut. Absolut. Det, jag menar, så är det. Jag tror bara på något sätt att det finns en anledning till att den där fabriken byggs just i Skellefteå. Och jag tror inte bara det är tillgången på el från vattenkraft som lockar. Och eventuellt klimatet och sådana saker. Utan jag tror ju faktiskt också att det är då närheten till mineraler. Men att det där är så pass mycket hysch-hysch att vi vet inte särskilt mycket om det. Men man kan ju tänka sig, vilket ju ändå är en uttalad ambition, att de ska försöka liksom hämta så mycket råvaror som de kan från närområdet. Och då kommer ju det antagligen på sikt leda till ganska mycket nya gruvor och en väldig massa bråk kring det också. Så att det är ju,
Och det är också intressant om vi pratar förnybart. Därför att även de här mineralerna tar slut förr eller sen. Alltså, jorden är inte liksom... Det finns inte obegränsade resurser. Nej. Vare sig av kol, olja eller mineraler till de här batterierna. Mm. Så vad är nästa steg i klimatanpassningen? Jag vet inte. Läste du förresten det som Marcus Melinder skrev i Norran?
Det här om Reno?
Precis.
Ja.
Det tyckte jag ändå var intressant. Mm. Marcus Melinder, han är chefredaktör på Norran, tidningen i Skellefteå. Mm. Och han var då i Reno i Nevada.
Där det ligger en jättestor
en extremt stor. Det är alltså en...
Det är Teslas fabrik, va? Eller?
Det vet jag eller? Inte. Men jag tror de gör batterier till Tesla. Ja. Men hur som helst, där jobbar det då 7000 personer.
Mm.
Och om 4-5 år så beräknas de vara 20 000. Och fabriken kommer då att vara världens största byggnad.
Mm.
Som en hel stad alltså.
Mm.
Kommer den här batterifabriken att vara. Men det han också gjorde då när han var där, det var ju liksom att prata med folk om hur hela staden har förändrats. Hur liksom trafiksituationen har blivit liksom förjäklig, tycker de som alltid har bott där. Mm. Bostadspriserna har skjutit i höjden för att alla inflyttade då, som ska jobba på den här fabriken. Men det har ju också gett jobb, många jobb, också vid sidan av. Ganska intressant reportage.
Jo, men det kan man väl läsa
man
på nätet.
Ja, precis. Googla på det.
Ja. Också lite off topic. Det här var faktiskt ganska konstigt. Det här är egentligen ett skop, men jag är helt oförmögen att hantera det skopet. Jag tror inte jag kan göra någonting av det. Men när jag var i Kalifornien för ett tag sedan, så träffade jag ett par gubbar som jobbade med, de jobbade med uthyrning av maskiner till industri och byggprojekt. Och de hade varit inne på den stora Tesla-fabriken som ligger i norra Kalifornien och jobbat. Och de är ju så, de ligger ju efter något så fruktansvärt, Tesla, med leveranser. Det är ju väntetider på liksom 3-5 år på liksom deras bilar. Och därför så har de i panik då byggt ut den där fabriken och bygger nu bilar i princip i olika typer av tält och moduler och sådana saker. Och eftersom de inte har elförbrukning, eller som de inte har elleveranser till så det räcker, så använder de jättestora dieselaggregat för att skapa el för att bygga de här elbilarna. Och det var ju givetvis jättehemligt, och jag undrar om man som journalist ens liksom skulle kunna belägga det, men jag tror ju på de
här gubbarna. Du breakar här i Norrlandspodden. Ja,
det är faktiskt ett svinstort skop.
Ja, om, man måste ju kolla upp det om det ska kunna vara ett skop, men du fick det här berättat för
så
dig.
Så om CNN lyssnar nu så...
Ja, vi har nog ett gäng journalister som lyssnar på oss som kan kolla upp det här.
Ja, men precis, de får väl höra av sig till mig så kan jag hänvisa dem kanske åt något håll. Men jag tyckte att det var intressant. Men jag skulle vilja prata om det här som ett annat sätt. Därför att jag tycker också att när det har rapporterats om det här så liksom pekar man på... Man pekar på den här industriinvesteringen i Skellefteå som... Ja, dels så hörde jag, jag tror det var kommunchefen i Skellefteå som sa att det här är den största industriinvesteringen i Norrland i modern tid eller sånt där. Vilket faktiskt är fel, därför att det finns en ännu större, faktiskt mångdubbelt större industriinvestering i Norrbotten i en vindkraftspark utanför Älvsbyn. Mm. Jag tror att här handlade det väl om initialt, tror jag, 12 miljarder för att bygga den fabriken, och den finansieringen var säkrad. Men vad jag förstår så kostar den här bygget av vindkraftsparken i Älvsbyn tror jag ligger någonstans kring 80 eller 90 miljarder.
Hur många snurror är det?
Ja, det är jättemånga. Men det där visade också på svårigheten med att liksom på något sätt plocka hem poängen på de där industriinvesteringarna. Därför att den där vindkraftsparken i Älvsbyn genererar liksom inte särskilt mycket alls.
Nej, och det, alltså lokalt. Där har vi ju ett exempel i Sundsvall också. Där Östrand, SCA:s fabrik, har de ju byggt ut så att den har blivit dubbelt så stor de senaste åren. Också ett jätteprojekt. Men den är ju helt, i och med det så har de ju också effektiviserat helt. Mm. Så de har ju, det har ju liksom inte tillfört några arbetstillfällen förutom då själva byggnationen.
Nej. Och sen så tänker jag också på, apropå det här då, liksom räddningen för Norrland, bla bla bla. Det funkar ju liksom inte heller, för att jag tänker också att svårigheten där uppe är ju också att få igång liksom en regional spin-off-effekt på det där. Eftersom Skellefteå då, vi har ju pratat tidigare om detta gåtfulla att Norrbotniabanan inte är byggd. Mm. Men om man tänker sig att Norrbotniabanan hade funnits då när den här batterifabriken kommer i drift, ja, då skulle man ju kunna få en väldigt liksom dynamisk och ganska stor pendlingsregion där folk pendlar egentligen kanske liksom från, om nu järnvägen gick hela vägen upp till Haparanda och till Umeå, så skulle det ju egentligen kunna bli inpendling till Skellefteå från hela det området. Och då så skulle man ju kunna liksom lösa kompetensförsörjning på det sättet. Nu är det ju inte så. Nu finns det en ganska kackig E4 norr om och söder om Skellefteå. Liksom.
Nej, det innebär ju att de människor i området omkring som kanske är arbetslösa ute i byarna vill jobba i fabriken, så kommer de att måste flytta närmare Skellefteå om det ska vara hållbart.
Ja, eller att sitta,
liksom, om
eller,
man ska sitta eller, och bilpendla 10 mil om dagen.
Eller
liksom,
sitta 15. Bilpendla i dieselfordon liksom för att framställa framtidens liksom, bränsleceller till elbilar. Det är ju också en ironi. Och sen så är ju nästa grej då liksom att jag berättade i förra avsnittet att jag hade varit i Jörn och pratat, och då träffade jag också kommunalrådet Lorenz Burman, som är sosse och leder Skellefteå kommun. Och han pratade ju då om att det här är ett sånt otroligt lyft för Skellefteå kommun. Skellefteå kommun är ju väldigt stor. Den har ju ganska mycket liksom,
stort yta,
stor areal i inlandet. Och inlandet har ju inte alls haft den här liksom, då, hyfsat positiva befolkningsutvecklingen som Skellefteå har. Utan inlandet tappar och tappar och tappar. Och när han säger att det här är så himla bra för Skellefteå kommun, inte Skellefteå stad utan Skellefteå kommun, då måste man ju också då förutsätta att det här då större inflödet av löneskatter som kommer av att 2500 personer får jobba i den här fabriken då också omfördelas till de här orterna i inlandet så att de liksom får del av den här av de här investeringarna.
Men nu fick jag en fråga. Var ska den här fabriken ligga? Den ska ju liksom inte, ska den ligga centralt? Ska inte den ligga någonstans ute på vischan? När man tänker omfattningen, storleken och sådär. Vet du vart de ska lägga den geografiskt?
Jag vet faktiskt inte. Men den ska väl inte ligga allt för långt ifrån Skellefteå centrum i alla fall. Det tror jag inte. Det är verkligen inte lätt liksom. Det är inte lätt att liksom vinna. Inte ens på en sån här sak. Liksom.
Nej. Mm. Nej, men än så länge är vi ändå positiva.
Det är vi. Ja, absolut. Ja, och vi påminner om det här lite snabbt om att man kan stötta podden via Patreon. Patreon.com/Norrlandspodden, så går man in och ska man följa instruktionerna. Och välja hur mycket man vill liksom bistå oss med respektive avsnitt. Mm. Och då dras det bara pengarna vi gör avsnitt och inte
annars. Det är inte något som tickar varje månad eller så.
Nej, det vore hemskt. Du hade någon tågrelaterad?
Ja, jag hade en tågrelaterad reklam, håller på att säga. Ja. Vi har ju pratat en hel del om tåg.
Ja.
En kul grej tycker jag, det är att Norrtåg av alla har ju nu lanserat ett semester, alltså som ett tågluffkort. Som för, jag tror det är knappt 1000 kronor, så får du åka hur mycket Norrtåg du vill i 14 dagar.
Mm.
Och det tänkte jag, det kan vi väl ändå tipsa om våra lyssnare som är sugna på att utforska Norrland. Du kan alltså med det här kortet ta dig från Sundsvall och västerut via Östersund till Trondheim.
Mm.
Och norrut så kan du ta dig via lite knöliga vägar till Kiruna.
Ja, det är liksom de fyra nordliga länen.
Mm. Och du kan ju se Norrlandskusten, Höga kusten, Jämtland. Och ända till Norge. Kiruna är ju fint. Nej, men alltså bra tips, bra pris tycker jag ändå. Mm.
Ja, det är fint som 17.
Och det är dessutom, ska det väl sägas, att de tågen behöver man ju oftast inte boka plats på eller sådär. Så att det ska vara ganska enkelt att hoppa på och av.
Ja, det är nog lättare än att resa i Europa.
Ja, precis. Mm. Lättare än att resa i Europa. Ja, men det är ju sommar, liksom, jag tänkte.
Ja, det är mäktigt. Och det här är ju den stora liksom, hemestersommaren. För jag hörde också att
charterförsäljningen går riktigt dåligt.
Den går riktigt, riktigt dåligt. Och det är billigt om man vill åka utomlands. Liksom. Och det är också...
Vilket i och för sig beror mer på den varmaste, alltså att det var så varmt och fint liksom, i Sverige i fjol, än på att folk tänker på klimatet.
Ja,
och, det är väl både
jag, och. Jag tror men, att kanske, ja. Ja, men dels det, men sen så tror jag kanske att den främsta orsaken är ju också att euron är så...
Ja, det är dyrt att resa utomlands.
Men å andra sidan så är det ju väldigt billigt för utländska turister att vara i Sverige. Så att jag tror också att vi kommer liksom få se en explosion av liksom
europeiska
turister på inlandsvägarna i sommar. Det kan jag absolut tänka mig.
Men då är det fint, för då kan man få så här internationellt utbyte fast man stannar hemma med turisterna.
Ja, men precis. Då kan man hänga med holländarna på någon uteservering.
Tåget i Kiruna.
Men en annan sak som kan vara värt att prata om apropå resan, det är ju de här bensinupproren.
Mm.
Det har ju lagt sig lite nu, måste man säga. Det känns som att det har liksom
Det har ju lagt det sig. Det kan upp. Ju också bero på att bara ett par veckor efter det här så sjönk ju bensinpriset med nästan 2 kronor av andra anledningar än skatten. Ja. Men folk är ju upprörda fortfarande, även om det är ett tag sedan det var de största protesterna. Mm.
Ja, jag tyckte att det där var intressant också. Och jag gick med i båda Facebookgrupperna. Både bensinupproret 2.0 som då vill sänka bensinskatterna och få ner bensinpriset och är arga som satan. Och sen också det här upproret som kom bara lite efter som hette bensinupproret 3.0.
Som är emot det första.
Och vi istället ville höja bränsleskatterna. Och jag tycker att det första är ganska problematiskt. Inte minst därför att jag tycker att det var riktigt vidrigt Trump-aktigt populistiskt. Att KD, SD och Moderaterna liksom sponsrade upp det där upproret liksom, i något slags försök att bygga en populistisk gula västarna
rörelse som gula västarna
som de sen skulle kunna liksom växla in i väljare liksom. Alltså extremt cyniskt jävla skitbeteende faktiskt, ärligt talat, och jag är väldigt glad att det dessutom verkar ha misslyckats liksom. Därför att det kändes ju också som att det där var en grej på sociala medier, men sen när de liksom kallade till stora protester så kom det liksom bara en fjutt med människor liksom. Så det var inte så, det var inte så mäktigt som det verkade på sociala medier liksom, där 500 000 personer gick med på några dagar liksom. Men det intressanta tycker jag var utvecklingen faktiskt på det här bensinupproret 3.0. Har du varit inne där?
Nej,
därför att först var det så där initialt liksom ett forum som dominerades av urbana, väldigt självgoda miljöpartister som åkte elcykel och inte bara kunde begripa varför folk i liksom,
överhuvudtaget ska ha det.
Ja, eller varför ska de hålla på och gnälla i Storuman, de bortskämda jävlarna, de kan väl ta cykeln istället eller köpa en elcykel som jag. Men det där gick över ganska snabbt och relativt fort började det liksom komma in liksom folk som delade artiklar om landsbygd och geografisk ojämlikhet och prata om att det här kanske liksom inte, det här kanske slår lite hårt liksom mot landsbygdsbefolkningen och vi kanske behöver dem ändå och så där. Så att det blev ganska snabbt en annan ton där, tycker jag, som gav mig ett visst
en hopp. Nyanserad konstruktiv diskussion.
Ja,
för att det jag vill säga om det här första bensinupproret då, som det också skrevs. Det skrevs ju ett tag väldigt mycket artiklar varenda dag. Där hälften var väldigt så här raljerande och nedlåtande mot de här upproriska personerna. Och den andra hälften var mer förklara problemet. Alltså ofta sådana som tidigare gjort sig kända för att skriva om landsbygd eller Norrland eller säga att ja, men det här. Och det är inte personer som tycker att vi ska sänka bensinskatten som har skrivit det, men som ändå förstår hur det slår mot vissa personer. Och att den här frågan kanske egentligen inte ens handlar om bensinpriset.
Nej.
Utan bensinpriset får symbolisera ett allmänt missnöje, en allmän oro. Och som ju också är en sån sak som, till skillnad från det här demografiutmaningen vi pratade om förra i förra avsnittet, så är det något som politikerna ganska lätt kan påverka. Alltså de kan ju bestämma att nu sänker vi skatten. Alltså att det blir på det sättet att gripa efter ett sista halmstrå för att rädda landsbygden. Sen tror jag ju inte att det gör det. Därför att jag kan ju också tycka att det, alltså hålla med de här som, nej men bensinen är inte mycket dyrare än på 70-talet om man räknar i hur inflationen och inkomstskillnader, alltså inkomstökningar och sådär. Det är inte mycket dyrare. Och dessutom så finns det ju många andra saker på landsbygden som är mycket billigare. Alltså bostäder. Nej, men sådär. Så att där jämnar det ju ut sig. Men det här handlar ju inte om bensinpriset. Det handlar ju om någonting annat. Att det är en av få saker som man tänker att man faktiskt kan göra någonting åt.
Jag tror att i slutändan, som med många sådana här saker, som jag menar, vargfrågan också för den delen, liksom handlar om bristen på valfrihet. att det liksom är så här, det, att, ja, det blir en strid mellan de som kan välja och de som inte kan välja. Därför att i Stockholm så sitter det människor, det är ju så här,
som kan välja mellan bil och elcykel.
Liksom. Ja, men alltså, faktiskt är det så här, ja. Alltså 70% av invånarna i Storstockholm kan cykla till jobbet på mindre än 30 minuter. Och de som inte vill göra det har liksom tillgång till fullgod kollektivtrafik. Så där finns det liksom klara valmöjligheter. Men i resten av landet så existerar inte de här valmöjligheterna. Och de här valmöjligheterna blir faktiskt dessutom färre och färre. Därför att lokaltrafiken monteras ner och busslinjerna blir färre. Och avgångarna blir färre och det blir svårare liksom att åstadkomma en hyfsad pendlingssituation till sitt jobb med annat än bil. Liksom. Och då tror jag att det, liksom, det kränkande där är ju att man liksom från storsamhällets sida liksom utmålar det här som en valsituation när det för väldigt många inte är en valsituation.
Ja, och det är ju oerhört provocerande. Jag blir ju också väldigt provocerad av de här hipster-miljöpartisterna i Stockholm. Alltså som, inte alla ska jag säga, men där det saknas total brist på insikt. Alltså de här människorna som fortfarande blir helt chockade när de hör hur långt det faktiskt kan vara mellan två punkter på kartan på en Norrlandskarta. Som ju vi har försökt att illustrera flera gånger. Att att det är liksom att du kan cykla mellan Malmö och Lund. Mm. Men mellan två punkter på en Norrlandskarta cyklar du inte. Mm. Om du inte är liksom någon toksportare med en tävlingscykel.
Men jag har ju ett konkret förslag på hur man skulle kunna lägga upp det här. Och då tycker jag så här att vi kartlägger hur Sverige ser ut och hur valmöjligheterna ser ut. Finns det möjligheter att cykla? Finns det utbyggda cykelbanor? Finns det möjlighet att använda kollektivtrafiken för pendling till och från arbete och skola? Ja, då höjer man helt enkelt bränsleskatterna i de områdena. Och sen tar man de pengarna och så bygger man ut infrastrukturen i övriga landet med kollektivtrafik, laddstolpar, cykelbanor och gör det möjligt. Och sen så höjer man inte skatten eller man kanske till och med liksom subventionerar drivmedel i de delar av landet som man absolut inte kan tänka sig att bygga ut kollektivtrafik eller infrastruktur i. Det är ju inte, jag tycker inte att det är orimligt. Vi har ju också den här frågan om den här som liksom har hamnat i en långbänk. Den dök ju upp egentligen först som en av de här 75 punkterna i landsbygdsutredningen som vi gjorde ett specialavsnitt av för över två år sedan.
Ja.
Där var ju en av punkterna en översyn av resebidraget. För staten delar ut ett resebidrag och det är ett antal miljarder om året som går ut i resebidrag för privatresor till och från arbete. Men det där är ju helt fel utformat därför att det tar inte egentligen hänsyn till avstånd utan det tar hänsyn till tid.
Vilket... Så att sitter du en timme i bilkö i Stockholm så får du mer pengar än om du kör 7 mil i inlandet.
Det är dessutom ett väldigt konstigt bidrag därför att ju mer du tjänar desto mer får du dra av. Så att liksom det här har ju då resulterat i att större delen av de här pengarna som betalas ut i resebidrag går till män i storstad som åker ensam i bilen typ mellan Djursholm och Östermalm liksom. Och det är ju fullkomligt tokbisarrt. Men nu pågår en översyn av det där och förhoppningsvis så kan man kanske landa i liksom ett annat system som ju då faktiskt skulle liksom gynna glesbygdsmänniskor.
Enligt allt jag har hört så kan det inte landa i något annat än att det gynnar glesbygdsmänniskor. För det är ju trots allt faktiskt så att sen vi startade den här podden så har de här frågorna kommit upp på agendan och de som styr förstår faktiskt problematiken i att vi har den här klyftan mellan stad och land och där landsbygdsbefolkningen känner sig
bortglömda. Jag tänker faktiskt att till och med liksom den här liksom, ja, men Miljöpartiet och Centern och sossarna skulle nog kunna liksom få igenom ett sånt förslag, en sån förändring av resebidraget. Man kan i alla fall liksom
du glömde Liberalerna.
Liberalerna.
Får inte de vara med?
Jag vet inte. De kanske inte får vara med. Det vet man inte. De kanske, Liberalerna kanske skälper hela januariöverenskommelsen istället. Vi pratar inte om det. Ja, det är ju också sommar och vissa har ledigt då. Och då läser de böcker.
Mm.
Och en genre som har blivit allt mer populär är ju då deckare och annan litteratur som utspelar sig i någon slags fiktivt Norrland.
Ja.
Ja, det har vi också pratat om tidigare.
Mm.
Det dök väl upp liksom för ett antal år sedan.
Ja, vi började ju prata om Stefan Spjuts Stallo.
Mm.
Alltså, den handlar ju om typ knytt och oknytt, men ändå någon slags så här mystisk aura. Jag vet inte ens vad man ska kalla genren. Jag är dålig på genre sådär. Men deckare med lite mystiska inslag sådär.
Ja, men sen kom det ju liksom också ett antal böcker. Nu kommer inte jag ihåg alla titlar, men det var ju någon som då liksom myntade begreppet Norrland Noir, eller hur, va? Det var Ida Linde skrev någon bok, tror jag, och det är liksom en slags tematik där, och det har ju kommit två böcker åtminstone senaste året här som nog kan räknas in i den kategorin, och det är väl den här Silvervägen av hon heter Jackson någonting,
Stina
Jackson. Mm. Och sen har vi jag får ner till bror.
Karin Smirnoff.
Mm. Vilka märkvärdiga efternamn de har, de här författarna.
Jackson, jättemärkligt.
Ja, men, hon är gift med en amerikan. Ja. Men Smirnoff, det är också en sprit. Va?
Mm.
Jag läste de där två böckerna och jag tyckte att de var ganska problematiska faktiskt. Har du läst dem?
Jag har inte läst Jag får ner till bror. Jag började på Silvervägen, men jag klarade inte av den.
Nej, varför då?
Dels för att jag tyckte väl kanske inte att den fångade mig, storyn. Den kändes ospännande fast den skulle vara spännande.
Mm.
Jag kom inte ens så långt. Varför jag köpte den när jag stod i Pocket, så det var ju för att jag såg att den handlade om Silvervägen. Mm. Alltså jag drog ju till den för att det ändå var Norrland och jag vill läsa det som skrivs om Norrland. Men jag blev liksom väldigt besviken på det. Mm. Så jag har inte tagit mig igenom.
Säger bara kort vad den handlar om. Det är alltså en flicka som har försvunnit från en busshållplats. I den påhittade orten Glimmersträsk. Som ju nästan låter då som Glommersträsk, som är en ort som ligger efter Silvervägen. Och hennes pappa Lelle tillbringar nätterna kedjerökande i en bil fram och tillbaka på den där vägen för att leta efter sin dotter. Åren går. Och sen så försvinner ytterligare någon tjej och sen så får man då liksom följa den här jakten på de här flickorna och deras banemän eller vad det nu kan vara. Men problemet är ju då liksom att Norrland är ju då befolkat av det bor Afghanistan veteraner med vapen i ödegårdarna längs vägen.
Det är mer som så här, USA hillbilly miljöer eller?
Ja, men verkligen. Alltså det är folk, och det är preppers och det är framförallt jättemycket vapen. Alla är beväpnade liksom. Och även den där pappan åker omkring med en jävla revolver i handskvacket.
Det
var någon
slags ny så här jägarnas stereotyps
ja,
trend.
Precis. Och så är det liksom
hårdare.
Ja, och det är äckligt och incestuöst och liksom, och samma sak jag får ner till bror kan jag också känna så här.
Den har ju blivit väldigt hyllad.
Ja, den är ju verkligen hyllad som liksom stor litteratur. Så där. Ja. Jag tycker ju att det där tilltalet känns ganska sökt. Och sen så var det också så här att den sjönk som en sten för mig. För jag hittade liksom en passage typ på sidan 100. Där huvudpersonen ska städa sin brors hus. Och hon börjar skura då. Och då skurar hon med kokhett såpvatten och sen så är det en beskrivning av hur hon skurar fram träådringen på det här golvet som hon kallar för boasering, vilket ju är korrekt. Boasering är ett fint uttryck för träådring, och som är gjord med limfärg. och det är så här, för det första, om man vet någonting om skurgolv, så är det så här att för det första så är de aldrig träådrade. För det andra så är det aldrig målade med limfärg. För limfärg har man i princip bara använt framförallt i tak, men i viss mån på väggar. Limfärg är alltså vattenlösligt. Man skurar bort, ja. Man skurar bort det med vatten. Och sen så skurar man ju inte med kokat vatten, utan man skurar med iskallt vatten med såpa i. Därför att annars så grånar ju träet då. Mm. Så att allt det här var liksom fel. Men det var en sån här mustig, liksom svängig formulering. Och det fick mig att tänka att hon vet inte vad hon pratar om. Liksom. Och där någonstans dog den där illusionen lite för mig. Därför att allt det här, även om det är påhittat, även om det är överdrivet och sådär, så bygger det ändå på någon slags... man snyltar ju på Norrlands renommé och autenticitet.
Men så där är det ju vilken bok du än läser, vad den än handlar om. Om någon förklarar någonting som du själv är väldigt insatt i och personen som förklarar det inte är det, och så uppstår ett sånt där misstag, så lackar du, alltså då tappar man ju förtroendet vilket ämne den gäller. Jo. Nu råkar du kunna det här med golven. Mm. Det kanske inte alla läsare vet, liksom, så de kanske inte tänker på det.
Men jag tycker inte att en författare ska chansa på det sättet.
Nej.
Om man inte vet vad man skriver om, så kan man väl bara låta bli det.
Gör man lite eller ringer någon och frågar.
Ja, jag tycker det var coolt. Och sen också, så här, det som fascinerar mig är ju att, jag menar, hon är inte den enda personen. Den har ju varit kanske ett antal, någon lektör, ett antal redaktörer.
Och då har ingen av dem haft koll på det här.
Släkt och vänner, korrläsare och det ena med det andra. Och ingen har liksom reagerat på att, nej, men man kanske inte skurar ett limfärgsmålat träådrat skurgolv med kokhet.
Ingen har haft koll på det.
Nej.
Men
jag framstår som fjantig nu kanske.
Nej, det gör du inte. Jag förstår varför du inte, men det kanske inte är avgörande för kvaliteten på boken i övrigt för en person som inte känner till det här.
Nej, men jag ska ändå säga vad jag tycker är själva huvudproblematiken, och det är det här liksom att Norrland då, eftersom det är tomt och eftersom ganska få personer bor där och väldigt få personer besöker de här miljöerna, så har det blivit en plats dit man förlägger berättelser
som är helt osannolika. För så, ingen kan dubbelkolla.
Nej, så om du sitter någonstans i en stad och har liksom författarambitioner och du ska skriva någonting och du vill ha liksom oknytt och du vill ha incest och du vill ha syskon som ligger med varann och det ska vara ond bror död och jättekonstiga människor i stugor och vapen och preppers och sekter.
Och
då placerar du dem där. Och det tycker jag är ett lite övergrepp på våran landsända. Helt
ska jag ta
enkelt
mitt ansvar och skriva en deckare som utspelar sig i Junsele? Ja. Helt autentiskt.
Helt autentiskt, vad roligt det skulle bli. Nej, men man ska inte jämföra med en mästare, men jag läste också om Kerstin Ekmans Händelse vid vatten för någon månad sedan. Mm. För jag fick feeling liksom. Och jag tycker att hon bodde ju också faktiskt liksom långt upp i den jämtländska fjällvärlden och skrev om miljöer som hon var bekant med. Men där var det ju också mord och hemska människor och sådär. Men
för det första, så den utgår väl från ett verkligt mord, tältmorden?
Nej, det gör den faktiskt inte.
Nej, men hon har väl inspirerats av dem?
Precis.
Alltså sen handlar det ju inte om, det är en tydlig inspiration från mord som faktiskt har utförts ändå. Men däremot det här stället, där de har, alltså kollektivet eller vad det är liksom...
Ja, det framstår ju som ganska skruvat.
Ja.
Men vad jag förstår så fanns det faktiskt ett sånt kollektiv som var exakt så där skruvat.
Ja, och det Skogsnäskollektivet har du väl...
Jo, men det var inte inspirerat av det.
Nej, och nu, men jag menar, det är inte det är inte så osannolikt. Alltså nu ska jag säga, Händelser vid vatten läste jag, det är säkert 20 år sedan. Jag älskade den, verkligen. Mm. Jag har inte läst om den.
Men gör det.
Tycker du jag ska göra det? Eller kommer jag att bli ledsen då?
Nej, man blir glad.
Den är bra.
Ja, den står sig jättefint. Det finns ingenting, och det är ju så fantastiska liksom miljöbeskrivningar. Hon skriver ju fram naturen på ett sätt som är helt otroligt, tycker jag. Ska vi ha några avrunda med några kulturtips på saker vi faktiskt tycker om då?
Ja, för jag tänkte faktiskt, alltså du blev så häpen när jag sa att jag hade läst och älskar den här boken. För du sa att den har fått så dåliga recensioner, sa du. Nämligen Bengt Olssons De dubbelt så bra, som nu finns i pocket. Och den utspelar sig då i Ådalen. Alltså, så här. Berättelsen, historien leder fram till Ådalen 31.
Mm.
Men det är inte det handlar om. Men huvudpersonerna då, det är det här som är så bizarrt. För det första då så handlar det om två strejkbrytare.
Mm.
Och den sidan av historien är ju sällan berättad.
Nej, precis.
Vi får nästan alltid höra den ur strejkarnas, arbetarnas perspektiv. Mm. Så det tycker jag är väldigt intressant. Och det är ju inte, de är ju inte onda människor, utan det är ju också bara fattiga människor som försöker överleva i en karg värld. Mm. Och det är då två personer som är båda två väldigt så här udda, lite utstötta, som råkar av en slump stöta på varann. Och så visar det sig att de är då homosexuella.
Mm.
Så det är alltså två homosexuella strejkbrytare som drar runt som skogsarbetare. Alltså de jobbar där det finns jobb och där folk strejkar.
Och som dessutom är lite så här borgerligt sinnade, eller hur? Eller liksom de har antipatier mot kommunisterna och socialisterna.
Ja, en av dem har det framförallt. Det är två olika personer, och kapitlen är skrivet så att vi får följa de här två personerna i varannat kapitel ur deras huvuden. De byter plats som berättare. Och det är två väldigt olika karaktärer. Mm. Så att man kan också tycka att de är väldigt omaka som kärlekspar. Men det är en väldigt fin kärlekshistoria. Alltså jag tyckte litterärt väldigt mycket om den här boken. Jag läste den i sträck för att jag tyckte den var så fantastisk. Och att den utspelas liksom hemma i skogen. Och den handlar om skogsarbete. Och mina släktingar jobbar ju med skogen i Ådalen. Och nu kanske inte jag...
Får
jag
låna dig?
Du får absolut göra det. Jag kanske vet för lite nu om... skogsarbete rent tekniskt, men jag kan
återkomma med min
uppfattar beskrivningarna som autentiska faktiskt.
Ja, jag bara tänkte liksom när jag hörde talas om den, så tänkte jag att oj, typiskt Bengt Olsson, han ska alltid gå mot strömmen liksom, han ska skriva en bok om Ådalen 31 och då är de strejkbrytare, homosexuella och hatar socialister.
Men det funkar, kan jag säga. Han får ihop det.
Ja, han är ju en duktig författare, så det är klart att han lyckas med det. Innan ditt nästa tips så kan jag sticka in med apropå att vi pratade om olika hippiekollektiv och sådär.
Mm.
Så hittade jag för några år sedan en blogg på nätet som handlade om ett kollektiv utanför Ljusdal, eller utanför Delsbo, som heter Ljusbacken, och med massa bilder från tiden och en personlig skildring av liksom,
alltså en berättelse livet. I efterhand
om
någonting
livet där.
Som fanns.
Ja, det var liksom så här en sida för varje årtal, typ liksom från 73 och framåt eller sånt där. Och sen var den där bloggen avslutad bara. Och jag fattade aldrig ens vem som hade skrivit den. Och det var en väldigt bitter historia om kärlek och svek och liksom höga ideal och sammanbrott och sådär. Alltså väldigt gripande, måste jag säga. Nu har den här personen skrivit färdigt den här bloggen till slut.
Helt plötsligt liksom. Bara?
Ja,
återupptaget?
Nej, men han har gjort det i samband med därför att han har också en fotoutställning i Hälsingland på Delsbo forngård, tror jag. Det här får ni googla fram. Och som handlar om Gröna vågen och Ljusbacken. Och som visas den här sommaren. Och den här personen som har tagit bilderna och skrivit, han heter Johan Alén. Om man vill hitta den här bloggen om Ljusbacken, som jag verkligen tycker är läsvärd, den är verkligen svart alltså.
Ja.
Och man tänker sig också att liksom varje litterär skildring som skulle liksom utgå ifrån den här beskrivningen skulle liksom få extrema trovärdighetsproblem. Ingen skulle tro på att det var så här far out som det faktiskt är liksom beskrivet här. Men det var det ju då uppenbarligen. Men han har en domän som då roligt nog heter kulturprofil.se, tror jag den heter. Vilket ju också är märkligt. Det är inte direkt ett positivt begrepp. Men
det var före MeToo.
Jag vet inte, han förklarade där också varför han hade döpt den till det. Jag tror att det var en rolig grej. Men om man letar efter den där ljusbacken, Johan Hallén, Johan Allén och kulturprofil, så kan man hitta den här och läsa. Och då rekommenderar jag läsa från början till slut. Och fantastiska bilder och sådär. Det är bra lästips.
Mm. Slutligen, årets sommarläsning, eller vad ska vi säga, du står bakom mig i det här.
Ja, jag är med på det.
Nu är jag lite rädd för att uttala det här, för att det är ett ortsnamn då som är värmländskt.
Ja, precis. Ossebol.
Ossebol.
Ossebol. Alltså, bol är en sån där ändelse.
Ossebol.
Alltså, ja, kanske.
Jag är dålig på härma dialekter, men hur som helst.
Bol är ju en sån här ändelse som betyder boplats och som är liksom samma som Böle och sånt i norra Sverige, tror jag.
Fast på värmländska. Ja. Mm. Den är då skriven av Marit Kapla, som har varit i den här byn.
Hon har rötter där. Hon är
precis,
där,
hon kommer därifrån. Mm. Men så har hon åkt dit och pratat med i stort sett alla som bor kvar.
Ja, eller bokstavligen alla, tror jag. Eller?
Är det bokstavligen?
Jag
har läst i stort sett. Ja, liksom, men det är en väldigt liten by. Det är inte så jättemånga personer. Men hon har intervjuat dem om livet i byn. Ja. Alltså livet i största allmänhet. Mm. Och sen så har hon då skrivit ner de här intervjuerna som om det är poesi.
Ja.
Och man blir helt uppslukad.
Ja.
Det är så... det är ljuvligt.
Ja,
det är ljuvligt språkfest. Ja. Det, är liksom, det är kul att få komma in i de här människornas huvuden.
Mm.
Och det är väldigt mycket som relaterar till sånt som vi pratar om i podden. Mm. Jag ska bara ge så här lite högläsning.
Mm.
Så här, för det är som poesi. Varje sida är liksom ett...
Ja, den är väldigt,
en liten berättelse.
Den är väldigt, väldigt tjock. Den är tjock som Bibeln och glest satt. Liksom.
Precis, det är ju poesi. Så det är, den är ju inte så tjock som den är. Så det ser ut.
Mm. Mm.
Nu på senare tid har man tänkt för barnas skull att det är för lite utbud. För våran del är det inte för lite utbud. Det är det här vi vill ha. De får bestämma sen vart de vill. För det är lite för lite barn och kompisar.
Mm.
Det är en kvinna född 69.
Mm.
Det här är en man född 66. Jag vill bara läsa det här fantastiska lilla stycket. Idag använder man sig inte av spånskivor i den omfattningen som det var förr. Vi hade ju spånskivor i golv och satte spånskivor i väggar. Det är snart borta i byggsvängande. Det är andra material, gips och sånt. Och så är det en restprodukt. Spån, det var efter sågverken. De gav noll och ingenting för det här. Sen vart det pellets som de gjorde av detta. Då vart det mer pris på det. Fler som var intresserade att betala. Då blir det plötsligt sämre om du ska till och betala för en restprodukt som du har betalt noll för. Det blir dyrare tillverkning.
Mm. Ja, det är så snyggt att göra poesi av detta.
Alltså otroligt bra.
Ja.
Alltså August... priset.
Ja, det är det man hoppas på, och den har ju också fått otroligt mycket uppmärksamhet och jättefina recensioner.
Fantastiska
om
recensioner.
Den, liksom, verkligen, så att man tycker ju att liksom, det är ett mästerverk, den här boken. Det måste man verkligen, det måste man verkligen säga. Och ett, vad ska man säga, alltså en sån otroligt fin motvikt till alla dessa jättekonstiga fiktionaliseringar.
Det är ju så enormt tidsdokument. Det är också, jag såg någon som twittrade häromdagen att hon borde få Stora journalistpriset.
Mm.
Och jag tänker, varför inte?
Mm.
För det är ju ett tidsdokument, en berättelse om liksom, så här är det.
Ja, precis. Kunde Svetlana Alexejevich få Nobelpriset för liksom, den här är ju gjord på ett liknande sätt, det vill säga att hon liksom har gett röst åt folk. Och det som jag tycker också är fint med den är att hon har ju heller inte liksom vinklat eller blandat in sig själv, utan
jag menar, hon har bara formulerat andras
utan till och med liksom den som uttrycker sympati för Sverigedemokraterna låter ju också som en poet liksom.
Ja.
Så att det är fint.
Nu avslutar jag med det är härligt att bo här. Det är inte det. Det är logistiken som är jobbig.
Trevlig sommar.
Ja, trevlig sommar.